Varsågod och sitt. Tusen tack, Sten Göran. Det är en ofattbar glädje för mig att få vara ute och spela tillsammans med Sten Göran Torell. Och så var det ganska roligt att träffa en stök ifrån Askersund som påminner mig om min skoltid, högstadiet. Jag hade din släkting som lärare. Det är ni. Jag har berättat flera gånger, säkert någon gång förr här också, att det är egentligen ofattbart att jag står på en plattform så här och talar till människor. Jag tror inte ens att mammor brukar ju ha stora slagna drömmar för sina söner. Inte ens mamma kunde drömma om att jag skulle kunna vara på det här sättet. Jag var så blyg jag var liten. En riktigt tafatt liten stackare. Men jag bar på någonting. Och jag hade just ingen att prata med, men jag bar på en längtan som gjorde att jag var i såna här gudstjänster. En del i min generation, de beklagar sig och säger det var så hemskt. Man blir medtvingad till missionshus och till möten och sådär. Det är inte min barndom. Det var ingen som tvingade. Jag tvingade mig med. Det är rena rama sanningen. Jag ville jämt vara med. Och jag hade väl lyckan att pappa och mamma reste till gudstjänster. Där det fanns en sån här doft av Guds egen närvaro. Och förringa inte små barn. Där satt jag 5-6 år och andas in den där atmosfären. Och vet att jag på ett omedvetet sätt redan då liksom visste vad som skulle bli mitt liv. Tror ni att det kan fungera så? Att Gud lägger ner en kallelse redan när man formas i mammas inre. Och sen då jag var precis i gränsen till vuxenvärlden tyckte jag själv. I min sämsta målbrottsröst. Jag gick i 7:an, ska börja 8:an. Då blir jag medbjuden till en kyrka där elden var lös. Håll i er. Ja, jag menar inte att det inte, var inte skrämmande, men det var respektingivande. Vet ni vad jag menar? Elden i Bibeln är en symbol för den heliga ande. Jag minns gamla farmor som gick i lutherska bönhuset och berättade medan tårarna rann, lilla underbara farmor, om väckelsen kring det lutherska bönhuset. Då var enda människa i hela socknen bara längtade efter Gud. Och de ringde mitt i nätterna. Väckelsens eld pratade hon om. Och så är jag 13-14 år och blir medbjuden in i ett sånt skeende. En församling som plötsligt har drabbats liksom av Guds närvaro på ett helt nytt sätt. Märkliga tider. Under de vinter är det flera hundra människor som inte bara kommer med, som blir radikalt förvandlade och döpta i helig ande. Vilket liv! Och det var ingen som försökte tvångsfrälsa mig. Men jag blev besegrad av atmosfären redan i första mötet. Ett jättemöte, massor med människor. Och lilla blyga jag sitter mitt i det här. Och pastorn predikar mycket lugnt och genomtänkt om vad det innebär att bli en lärjunge till Jesus. Jag kan minnas tonfallet och nästan varenda ord han sa. Och förklara det här den som kan. Men mitt under predikan så glömmer jag hur blyg jag är. Jag fattar inte riktigt vad jag gör. Det är som en osynlig hand tar tag i nackskinnet på mig och reser mig. Jag tränger mig ut ur den där stora bänkraden. Jag är på en stor biograf var det. Med hundratals människor. Och börjar stolpa fram i mittgången. Och givetvis skämde jag ut mig. Började lipa, storgråta. Och nu får ingen bli avskräckt för frälsningen här. Det måste inte vara sorgligt att gråta. Det kan vara alldeles, alldeles underbart. Att få släppa fram den där djupa längtan. Och jag tänker så här. Då jag, med det där oförlösta jag bar inom mig. Då jag mötte den där atmosfären så fylld av bön och Guds närvaro. Och jag i den atmosfären vågade sätta min längtan i rörelse. Då var det någonting som brast inombords. Och det var precis som hela himlen öppnades. Jag kommer fram till en öppen plattform. Och jag bara ramlar ihop där. På knä. Och då säger pastorn hur lugnt som helst. Det är en ung man. Jo, jag tackar jag. Det är en ung man som söker Kristus, sa han. Är det någon som vill vägleda honom? Och då kommer det fram en gammal farbror. Jag kan se hans nävar, en gammal grovarbetare, sågverksarbetare. Med valkiga nävar. Lägger sin trygga hand på min axel. Vad heter du, pojke? Ingmar, sa jag. Och det är som bara man öppnar munnen liksom, så kommer gråten igen, va? Vad vill du ikväll? Jag vill bli frälst, sa jag. Och så börjar han be. Och börjar vägleda mig utifrån ett bibelord i första Johannes brev. Som säger att Gud förlåter synder. Då vi bekänner dem och ber om det. Och så pekade han med sin stora finger på det där bibelordet. Vad ska du göra? Bekänna min synd, sa jag. Vad står det att Jesus gör då? Förlåter mig mina synder. Liksom med de där enkla frågorna så gav han mig nyckeln till Bibeln på något sätt. Jag fattade den kvällen hur det här fungerar. Att jag får ta bibelordet som Guds personliga tilltal rakt in i mitt liv. Och våga be och bekänna utifrån vad Gud har talat och sagt. Jag åker hem rödgråten med mungiporna uppe vid öronsnibbarna. Och några veckor efteråt så står jag med i en jättelång rad med unga människor. Jag ska bli döpt i Kristus. Vi klädde oss i vita dräkter. Och jag gick först efter pastorn. Medan sången brusade kom vi in på plattformen där. Och jag hade tjockt hår på den tiden. Lång lugg, tittad underlugg. Men gjorde ett allvarligt misstag. Lyfte blicken lite. Och får se någonting helt otroligt. På första bänk i den där jättestora biografen sitter tre grabbar från min egen klass i högstadiet. Och det är 6 mil därifrån de bor. De var uppifrån Mariedam. Och de var inte den religiösa typen direkt. Det kan ingen beskylla dem för. De hade väl aldrig sitt liv varit i sådana här sammanhang. Undrar på att de så förvånade ut. Sitter längst fram. Och varför har de hamnat just på Ingemars dophögtid? Visst är det märkligt? Och jag som har haft sån ångest i 2 veckor och anklagat mig. Så jag hade nästan tappat all frimodighet. Och kände som skuld. Jag hade inte vågat säga ett ord ens till mina bästa kompisar i skolan. Och jag kände jag är ovärdig att döpas nu. Och så kommer jag in på estraden. Och där sitter de tre. Och så intelligent är jag ju så jag förstod på en halv sekund att nu är det inga problem med bekännelsen längre. De var ju kungarna i klassen, vet ni hur sådana är? De där som sitter i baksätet på bussen och härjar och liksom styr upp alla de andra. Just de tre! Och då jag kommer in, då glömmer de att de sitter längst fram i en jättestor lokal. De flyger upp och ropar, det är Ingemar, skriker de. Jag är mycket nära att svimma. Men pastorn går först i vattnet, sen jag. Och jag åker hem, förstår jag som sagt. Det ordnar sig med bekännelsen. Jag och min lilla syster Solveig. Vi gick på skolbussen på sista hållplatsen. Då var det packat. Och de där gangsterna, de satt ju alltid i baksätet. Då. Ni skulle ha hört hur de gick loss. Nu kommer lille Jesus. Är du torr bakom öronen efter doppet igår? De går på det här. Jag säger ingenting. Torr bakom öronen. Jag känner öronsnibbarna håller på att brinna upp. Och jag. Knäna skakar i linsen. Sitter fram hos chauffören. De härjar på. Och så ska vi ha dubbeltimma i matte. Och det är våran Maje. En gammal förvirrad adjunkt. Carl Magnus Svensson. Han liksom tappar greppet totalt. Dubbeltimmar räknas inte ett enda tal. Det är bara Jesus och frälsning. Och de härjar på liksom, de vill ju knäcka mig. Och samtidigt förstår jag ju efteråt att bakom det så fanns det lite äkta nyfikenhet också. Och inte minst hos Majen som tittade väldigt så här. Och de gick på med Adam och Eva, alla möjliga konstiga frågor. Jag visste ju ingenting. Jag bara visste att jag hade blivit frälst. Och så hade vi långrast efter dubbeltimman i matte. Då står jag och grabbarna ute i foajén, Sjöängsskolan, nybyggd i Askersund. Och fortsätter då att resonera. Tonen var rå men hjärtlig. Då kommer Karl Magnus, klassföreståndare, rakt in i grabbgänget. Och så harklar han sig, han var så där lite akademiker på något sätt. Gammaldags. Ja, unge herr Helmer, sa han. Och bara det gjorde att de höll på att avlida efter väggarna där. Unge herr Helmer, om jag förstår dina kära kamrater så har du gjort en intressant religiös erfarenhet. Ja, sa jag. Och så var det så att trots blygheten så älskade jag musik. Och julfesten året innan hade jag bränt ett häftigt solo på min lilla elgitarr. Och det där gillade Majen. Så plötsligt så blir han som en stjärnskådespelare från Dramaten. Han tar ett halvt steg bakåt och slår ut marmarna och ropar: jag utmanar dig, Ingemar, inför dina kamrater. Om det du har varit med om har intresse och värde för dig, då tar du med gitarren och förstärkaren till skolan och sjunger och berättar så vi alla får höra. För jag ska säga dig, vi kanske är mer nyfikna än vad du tror. Ja, sa jag en gång till. Och plötsligt får Majen en väldig initiativkraft. In i lektionssalen, sa han. Jag går till skolchefen. Han blev senare kanske den mest omtalade professorn i utbildningsfrågor i Sverige, Bert Stålhammar, ung rektor. Han går upp till honom och vi är inne i klassrummet. Efter 10 minuter kommer Karl Magnus. Han ser ut som en frälsningsgeneral sån där, med eldgaffel i ryggen. Kommer in så här. Det är bara halleluja som saknas. Kommer in. Jag har ordnat det åt Ingemar. Nästa måndag morgon i skolavlan din. Då blev det ljud i skällan, ska ni se. Nu ska han frälsa oss allihopa. Och nu är sanningen den. Att sista året har det varit så mycket orosmoment på skolan. Så skolledningen har varit väldigt restriktiva med storsamlingar. Ändå ger de skolaulan till lilla mig. Den veckan glömmer man inte. Ingen pastor behövde ha bibelstudier för mig om vikten av att bedja. Då man vaknar på nätterna och har sån ångest som man knappt kan andas. Det var ju så rakt emot mig alltihopa. Och jag känner, jag kan inte, det går inte. Men vet ni vad jag har lärt mig? Det är då det tar emot som det verkligen tar sig liksom. För plötsligt liksom är det en helt annat driv inom mig. Jag ska. Och jag bad. Och jag tränade framför badrumsspegeln. Det är ett bra tips. Vi stora artister vet, vi har en 12-14 sekunder på oss att ta greppet om en publik. Så jag låtsas, jag skrattar inte ihjäl ni. Hela familjen låg och sov. Och jag låtsas att jag hade elgitarren omkring halsen. Och kom in springande hur världsval som helst på estraden. Och pluggar i sladden och tar mikrofonen. Känns underbart att stå här och berätta att jag har blivit en kristen. Jag övade några hundra gånger. Och sen kan jag ju skratta högt när jag tänker på sångvalet. Mammas lilla pojke. Jag inledde den där storsamlingen med att sjunga det de brukar sjunga på LP-möten. Jag är härligt löst och fri ifrån syndens slaveri. Nådens sol för mig och branschen, ja. Jag kommer ihåg den där dubbeltimman i matte, behövde inte jag vara med. Jag var ju på plats för att rigga upp prylarna, som vi säger, vi proffs. Det betyder att man stoppar in sladd i kontakten, men det är ju också ett moment. Sen var jag inne på en garderob bakom scenen på aulan. Jag minns precis hur det doftade. Jag kände mig ganska utlämnad. Sen kom min klass först. Och de gapade och svor. De hade liksom bestämt sig att de skulle knäcka mig. Och den morgon var ingen sjuk, verkade det som. Runt 340 elever. alla skoltanterna, hela skolkansliet liksom. Efter väggarna. Och jag står bakom dörren och hör hur hon skrattar och härjar och tjoar. Men jag hade varit på gudstjänst på söndagen. Och satt på andra bänk precis bakom min pastor. Och så kände lilla jag hur pastorn liksom hade en inre kamp och oro innan han skulle gå upp och tala. Och precis innan han skulle gå upp så tog han Bibeln och la den vid hjärtat och så viskar han. I Jesu namn. Och så gick han. Det gjorde intryck på mig. Jag tog i dörrhandtaget. I Jesu namn, sa jag. I Jesu namn. Och så öppnar jag dörren, springer in. Det går ju rent mekaniskt. In med sladden då. Ta mikrofonen. Då händer ett mirakel. Och jag står inte här och överdriver. Det finns flera hundra i livet som kan berätta och intyga. Jag var med om ett mirakel i skolaulan. Bara jag sa, det känns fint att stå här. Så plötsligt händer någonting. Det blir så tyst som man skulle kunna höra en knappnål falla. Och det är precis som hela rummet bara fylls av Guds närvaro. Då jag förrättade jordfästningen efter min syster i Lebäcks kyrka. Då kom en av bärarna, en gammal man i svart hatt, kom springande över kyrkogården och tog om mig. Nu kommer jag på, sa han. Det är ju du, lille pojken med gitarren. Då var det min gamle skolvaktmästare. Och så sa han till mig. Det var nog ingen som tyckte att jag var särskilt kristen. Men jag satt ner vid dörren och jag hörde hur de förolämpade dig. Då fick jag ångest och jag tänkte att de tar livet av honom. Så jag tror faktiskt jag bad lite. Och så öppnade jag ögonen. Då fick jag se en stor ljusomstrålad gestalt som kom in och ställde sig bakom dig. Och la armarna om dig. Och då blev det alldeles tyst i hela aulan. Och jag glömde all blyghet. Jag vaknade liksom upp av att jag stod med lyft hand och bad för skolan. Då kom skolchefen, sedermera den kände rektorn, springande genom hela skolaulan. Upp på estraden. Och nu var det ingen ängel som kramade mig. Han kramade om en bamsekram inför hela skolan. Och så viskar han i mitt öra. Det här var tufft gjort, Ingemar. Får jag pålysa, fortsättning följer nästa måndag. Och jag kan bara säga det. Fortsättning följer så länge hjärtat slår. Jag är lycklig. Jag är lycklig att jag får leva det här livet. Det var en kille på en oaskonferens. På Storstrand i Piteå, en stor konferens. Han satt på andra bänk precis som ni. Men han var lite yngre än er. Han tittade på mig med ögon stora som gamla femöringar. Då jag talade. Och så kom han efteråt och hälsade lite lillgammalt och sa: är det inte tungt det där att åka runt och predika? 10 år. Då började jag nästan gråta. Och så tog jag honom om axlarna och sa: jag begär inte att du ska förstå det här. Men jag vet vad som skulle vara blytungt. Att inte få leva det här livet. Och Sverige behöver Jesus. Ibland pratar vi så negativt innanför kyrkväggarna så vi ska intala oss själva att det finns ingen längtan efter Gud. Var bor du någonstans? Åk till en nyandlig mässa i Solna eller vad som helst. Det är inte bara några tusen, det är hundratusentals så kallade sekulariserade svenskar som betalar dyra pengar och köar hos schamaner och trollkarlar och healers och häxor. Alltså det sjuder ju av andlig längtan. Men det saknas i långa stycken en levande kyrka som kan visa vägen. Sverige behöver Jesus. Och jag tror många är övermogna för att möta honom. Jag kände jag ville berätta så här bara lite om vem jag är. Och så ska jag sluta med att säga att jag tror att vi står inför en mycket utmanande tid. Det blir tufft. Och det går åt så olika håll mitt i kristenheten. Nu behöver vi ödmjukt och medvetet i bön söka en djupare dimension av den heliga andes närvaro i våra liv och vårt gudstjänstfirande. Och därför på mina resor nu så försöker jag var jag reser fram att uppmuntra i synnerhet unga kristna att med större iver än någonsin börja studera Nya testamentets femte bibelbok. Vad heter den? Ja, jag vet att det är konstigt språkligt, apostlagärningarna. Kanske vore mer rätt rent språkligt, den heliga andes gärningar genom apostlarna. Men egentligen är det för smalt, tycker jag. Visst, Gud hade ju utrustat tjänare som hade ett ledaransvar att föra den här Jesusväckelsen vidare utöver världen. Men inte berättar apostlagärningarna bara om apostlarnas gärningar. Vi kan bara ta ett exempel från kapitel 4. Där har det börjat blåsa motvind. Och de är hotade och förföljelsen klappar på. Då samlas den unga församlingen till ett jättebönemöte. Alla är med. Och det är så vackert om man nu gillar musik. Så står det på i engelska bibeln. De bad i ett ackord. Inte det vackert? Det var nöd och det var helt allvar. Och plötsligt drar det inte åt olika håll. Hela församlingen är ett enda välklingande ackord upp mot himlen. Och vad händer då? När de slutar be, så manifesteras Guds närvaro. Jag skulle tro att massor med människor som inte är troende runt omkring känner det här. Det är som en jordbävning. Marken skakar och vibrerar. Och står det, alla fylldes av helig ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Det var inte bara 12 apostlar. Pingstens under, det handlar om att förlösa kraft i tjänst. Läs apostlagärningarna. Men jag kanske ska säga så här, en varning. Om du har bestämt på förhand att du ska leva så där lite lagom, på lite lagom distans och lite lagom gömt och självupptaget, då kanske det inte är någon behaglig läsning. Vet du vad apostlagärningarna handlar om? Det är ett naket, oerhört vittnesbörd om hur människor reservationslöst ger sig hän åt Gud. Och man skulle kunna skriva som rubrik över apostlagärningarna. Det verkar inte finnas några gränser för vad Gud kan göra genom människor som vågar ge sig hän åt honom. Läs och märk hur renhjärtade de verkar vara. Så enkla i sin tro. Så offervilliga. Det är bara en ära att till och med ge sitt liv. Och Guds rike stormar fram. Det verkar inte finnas några gränser. Istället kan man säga att med sin offervilja och Jesus passion och hängivenhet spränger de gränser var de går. De går inte runt och inmutar små revir. Det här är vår lilla församling. De går vägen fram genom städer och nationer och spränger gränser och Guds mäktiga gärningar sker. Det verkar inte finnas några gränser för vad Gud kan göra genom enkla människor som ger sig hän åt honom. Nyckelordet, det förstår de flesta här. Det är kapitel 1 och vers 8. När den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Dynamis. Kraft, övernaturlig kraft till att utföra under och tecken. Och vad Jesus säger, ni ska gå ut på Jerusalems gator och ropa ut att jag lever. De kommer att spotta er rakt i ansiktet och håna er. Och säga, såg vi inte hur den mannen dog på ett kors? Då ska min ande bekräfta ert vittnesbörd. Och genom övernaturliga tecken och under som ska följa ert vittnesbörd ska ni framstå som trovärdiga vittnen inför människorna. Det är ni. Jag märkt att det finns ett sår i svensk kristenhet som handlar om det här med andens dop. Jag kan känna det ibland i vissa kyrkor. Man talar om sin längtan. Men börjar man predika konkret och riktigt tydligt om detta så är det som om axlarna får upp på kyrkan och sådär. Och jag förstår det. För att anden liknas ju vid vinden som blåser vart den vill. Och den mänskliga naturen, den vill ju gärna ha kontroll. Både över sig själv och andra och alla sammanhang där man är. Och liksom där blir det ofta en konfrontation och en kamp. Och därför är det avgörande att längtan går över i ett sånt rop och sånt törst. Så vi kommer i ett läge där Gud får total kontroll över våra liv. Ja, det finns ett sår. En del de försvarar sig och säger att jag tror inte att det finns något andedop. Jag säger som Frank Mangs, låt de där färdiga som inget behöver diskutera. Så samlas vi andra i ödmjuk bön. Men det står ju ganska tydligt i apostlagärningarna att det verkar vara en speciell medveten erfarenhet. Vi har ju många sådana vittnesbörd. Då väckelsen var så stark i Samaria. Då var det en evangelist som Gud brukade. Och sen i precis rätt tid kommer kompletterande tjänstegåvor. Johannes och Petrus kommer i precis rätt tid för att avslöja det som måste avslöjas. Och för att föra skeendet vidare ett steg till. De kommer, gläds med det som har skett och lägger sina händer på de nyomvända och nydöpta. Och de tar emot helig ande och talar i tungor. Jag ska sluta med en kort berättelse från kapitel 10. Har du någon gång hört talas om mötet, stugmötet, hemma hos den andlige sökaren Cornelius? Har ni hört talas om det? Ja, församlingen måste arrangera mötena. Jo, men det fanns ingen församling. Och den som leder mötet måste väl åtminstone vara frälst. Det kan man väl tycka. Men det fanns ingen som hade en sån bekännelse. Men Gud vill spränga gränser rakt in i hedna världen. Och då får han tag i en ärligt sökande människa. Det är inget som säger att han har någon personlig Jesus-erfarenhet. Men han är en andligt längtande människa. Han ber varje dag. Honom får Gud tag i. Och lägger ner en vision i hans hjärta. Att han ska inbjuda en kristen talare till sitt hem. Och så ska han inbjuda alla grannar och vänner och hela släkten. Det är ganska djärvt gjort. Vet ni vad? Jag har känt och jag har bett att det kommer såna här inbjudningar framöver. Jag har vaknat några nätter och känt att jag redan var till exempel i en aula där spiritisten har seans. Och något liknande. Varför skulle inte jag få gå dit då? Och proklamera Jesu blod. Och inbjuda Guds ande att ta över. Petrus kommer till det här stugmötet. Ingen är frälst. Men alla är nyfikna. Och mötesledaren säger, här är vi för att höra vad Gud har gett dig. Det är en total öppenhet. Och Petrus börjar predika. Berättar inte roliga historier. Han har bara hunnit tala någon minut sedan framme vid Jesu kors. Talar om frälst försoningen. Och då han säger följande ord. I hans namn finns syndernas förlåtelse. Då är det precis som det exploderar i lokalen. Alla liksom bara suger budskapet till sig. Och är vidöppna. Tror och tar emot. Och Guds ande faller över sökargudstjänsten. Hur många blir frälsta den kvällen? Alla förstås. Guds ande liksom bara tar hela samlingen. Hur många blir fyllda med den heliga ande? Alla. Mitt i predikan tar Guds ande över. Det är som en explosion, sa jag. Och jag kan se hur Simon Petrus får ta ett steg åt sidan och bara stå och se på. Då genombrottet är så totalt. Och de börjar föra ett intressant resonemang. Hur skulle vi kunna hindra de här människorna att döpas? Det var ju inte hur ska vi övertyga dem, hur ska vi kunna hindra dem? Då går Guds ande över dem. Jag ber för Sverige, så ber jag att hitta platser där sådana här genombrott ska få ske. Jag tror på det. Jag bär det i mitt hjärta. Jag kan riktigt, ibland i drömmen, är jag redan inne i de här samlingarna. Vi har ju sökat gudstjänster där vi knappt än vågar säga Gud så ingen ska bli kränkt och stött. Det är ju inte klokt. Församling bjuder in sina vänner och skäms för sin tro. Det är ju barockt. Jag tror det kommer. New Age. Tänk vad många hundratusentals som har sprungit i dessa nätverk och är tröttkörda. De är totalt förvirrade och vilsna. Men de har inga förutfattade meningar. Många är egentligen över. Många är övermogna. Och jag tror fick de bara komma i kontakt med evangeliets kraft så är det moget. Det bara bryter igenom. Apostlagärningarna i Sverige 2023. Om det vill jag be nu. Ja, vi håller på med lite uppehållande verksamhet som pastor. Det är precis som det är så högt vi vågar tro och tänka. Nu behöver vi andedöpta kvinnor och män. De spränger gränser med sin hängivenhet. Var de går bara skapar utrymmen för Guds andes nedslag. Hoppas ni känner att jag talar från hjärtat. I kärlek till mitt land. Amen. Vi böjer våra huvuden i stilla bön. Herre Jesus, nu vill jag be om ett genombrott ibland ungdomar i den här kommunen. Och jag tackar dig, Herre, för att jag vet att du vill välsigna den här församlingen för deras uthålliga, hängivna barn- och ungdomsarbete. Nu ber jag, Herre, att redan detta år ska det planeras för dophögtid i Älgarås. Jag ber för mina vänner från Töreboda. Du vet vad de längtar efter och har bett om. Jag ber, Herre, att helig eld ska falla över den gamla vackra missionskyrkan. Jag ber om gudstjänster där ingen vill gå därifrån. Utan medan predikan pågår så kryper människor ner i bön i bänkarna. Och man hör stilla gråt därför att längtan famnar hela församlingen. Kom, Herre, och rör ditt folk igen. Om det ber vi. Jag ber om unga evangelister som drabbas av den här heta längtan att dela tron med andra. Jag ber, kom och döp oss i helig ande. Låt oss smaka en ny dimension av andens mäktiga närvaro. Låt den här församlingen och kyrkorna runt omkring här i kommunen bli omtalade och tilldragande och intressanta på grund av mångfalden och rikedomen då det gäller andliga gåvor i tydlig funktion. Herre, jag anar att upp över Tivetsskogen finns det många som sysslar med lite ljusskygga ting. Med ny andlighet och okulta saker. bryta alla dessa grupperingar, nätverk av människor. Tack att ryktet ska börja gå även från Älgarås att det finns en plats där Gud uppenbarar sig. Herre, jag har tack att jag får vara här och just nu välsigna ditt folk i Töreboda, Älgarås och Hova med en ny tid, den heliga andes tid för denna bygd i Herrens Jesu Kristi namn. Amen. Amen.